Skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kallelsen till Guds rike är temat idag i kyrkoåret. Det hörde vi Gunilla säga här. Jag tänker att det är någonting som Guds ord påminner oss på lite olika sätt. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa 3 stycken bibeltexter. Den är från 1 Timoteusbrevet. Där står det så här: att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Och i Hesekiels 18 kapitel i Gamla testamentet så står det så här: jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om så får ni leva. Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om så får ni leva. Och så skriver Petrus i sitt andra brev så här: men en sak får ni inte glömma. Mina kära, För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sina löften. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Jag tänker de här tre texterna säger någonting om vad Gud vill med oss människor. Guds vilja med varje människa, det är att vi ska finna vägen till Gud. Och rubriken säger oss kallelsen till Guds rike. Utifrån Guds perspektiv så är det en kallelse som gäller för varje människa. Och utifrån evangeliet som vi hörde från Lukas evangeliet så förstår vi att det är inte kallelsen som är problemet. Problemet är människans gensvar till kallelsen. Lukas 14 kapitel som vi lyssnade på här nu börjar med att Jesus blev bjuden på en måltid i samband med sabbaten. Han är inbjuden till en farisé som var med i Stora rådet. Och under den här måltiden så iakttog de Jesus ganska så noga. Kanske kan försöka se det framför oss, en måltid serveras en helgdag i ett judiskt hem. I den här måltiden så kommer det fram en man till Jesus som lider av en sjukdom. Han har problem med att han har vatten i kroppen. Och när man står där framför Jesus så frågar Jesus de laglärda och fariserna, är det rätt att bota någon som är sjuk på sabbaten? De fariserna, de som lagledare, de svarar inte. De är tysta på Jesu fråga. De tittar kanske ner i bordet eller sitter och avvaktar och väntar in varandra. Men det är ingen som säger något svar till honom. Och så botar Jesus mannen från sin sjukdom. Och när han har gjort det så säger han sedan till dem, om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn på sabbaten, skulle ni då inte dra upp den? Läser vi evangelierna så förstår vi att fariséerna och de laglärda, de kämpade ju just med lagen. Lagen var det rättesnöre som de försökte leva i sitt liv efter. Och de var ju ofta i konflikt med Jesus på olika sätt. I deras ögon så utförde Jesus något slags arbete när han botade den här mannen. Det var ett bevis för dem att den här mannen kan ju inte vara Guds son som gör någonting sådant. För i deras ögon så bröt ju Jesus mot Mose lag. Men så ger Jesus dem en bild där under måltiden. Bilden av en bröllopsmåltid. Där man som gäster placerar sig och så uppmanar Jesus åhöraren att ja, men om ni blir bjuden på bröllop så sätter det inte längst fram närmast brudparet utan sätter längst ner. Sök inte de bästa platserna. Jag vet inte om ni tänkte så när ni gick in och satte i kyrkan här. Det fylls ju oftast på bakifrån och framåt. Rune och Kerstin som var först in och fick välja platsen och satte sig längst bak. Jag har ju varit med om detta också en gång. Jag var på ett 100-årskalas. Nu ligger detta utanför predikan men jag blev bjuden på ett 100-årskalas på ett äldreboende en gång. Jag kände inte någon som var där och alla var släkt med tanten som fyllde 100 år. Men jag fick börja ta fika och jag tänkte jag sätter mig längst ner här tillsammans med min diakon kollega som var med. Men där fick vi inte sitta utan vi skulle sitta närmast tanten så det var lite hedrande att få flytta fram så. Men den bilden använde Jesus för en bröllopsmåltid för att inte söka sitt eget bästa utan liksom på något sätt vara ödmjuk. Och så säger han sedan, vänder han sig mot världen som har bjudit honom på middag och säger så här. När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka. Och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då. Eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid det rättfärdigas uppståndelse. När Jesus har sagt det här så brister någon där i sällskapet ut. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Så som evangeliet lästes idag, eller inleddes idag. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och ljuset, eller med den här bakgrunden, tänkte jag att man ska nämna sån här texten som vi fick höra. De som först får en inbjudan till bröllopsfesten eller festen, de har massa bortförklaringar till varför de inte kan komma. De är upptagna av ganska vardagliga bestyr. Det är deras ägodelar, att få föda för dagen och relationer som Jesus lyfter fram det här. Något som vi människor gjort i alla tider. Köpt oss åkrar eller köpt oxar eller gift oss. Det tänker jag att det är en bild för livet och dess bekymmer på olika sätt. Och i ljuset av sammanhang som man finner sig, så är det inte så svårt att tänka att de Jesus syftar på är just de som han delar måltiden med där i det här hemmet hos den där skriftlärde eller farisén. Kanske kan man se det som att Jesus på något sätt försöker varna dem över att de fokuserar på fel saker i livet för att kunna vara med på festen. Farisén och skriftlärde satte sitt hopp till att kunna uppfylla lagen och inte bryta den så som de menar att Jesus gjort när han botade den sjuke mannen. Men så ger Jesus en bilden av en annan kategori människor när bröllopsvärden sänds ut, eller kärnan sänds ut att bjuda in de fattiga, krymplingarna, de blinda och lytta till den himmelska bröllopsfesten. När man läser evangelierna så är det ofta just bland dessa människor som Jesus rör sig. För fariserna och de skriftlärda såg ofta de här människorna som några som inte klarade av att leva upp till Guds lag. Man ansåg att de stod utanför Guds rike. För de kunde inte följa lagens regler. Men det var just bland dem som Jesus rörde sig och talade om Guds rike. De som inte hade något att komma med i sig själva. Som inte kunde ge någonting tillbaks som belöning. Så jag tänker att hur var stämningen där vid den här måltiden när Jesus sa de här orden? Det är ingen partyhöjare riktigt, Jesus, när han går ganska hårt åt folket där. Och för att förstöra stämningen ännu mer så tillägger Jesus något. Han lägger till ytterligare en kategori människor då festens liknelse inte är fulltalig. Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Det är befallningen som tjänaren får. Och i de där orden kan vi ana att Jesus också öppnar dörren till Guds rike, till bröllopsfesten för de som inte tillhörde förbundsfolket. Man kan fundera över hur muntet var det vid den här middagen egentligen, när efterrätten skulle ställas fram. Hur träffade Jesu ord deras hjärtan där vid middagen? Nu var inte vi med på den här måltiden, ingen av oss. Men jag tänker att den berättar ändå någonting för oss också idag. Jag tänkte att det är tre saker som jag bär med mig. Och som jag tänkte att vi kunde stanna upp och fundera över i våra liv. Det första är farisén som startar allt med sin, när han brister ut av den där orden. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Bibeln talar ofta om Guds rike som en himmelsk bröllopsfest. Att Jesus en dag ska komma tillbaka och hämta sin församling till en himmelsk fest. Vi hörde om det i episteltexten från Uppenbarelseboken där det stod: låt oss vara glada och jubla, ge honom vår hyllning, till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. När jag satt och skrev den här predikan i veckan så satt jag och lyssnade på musik lite i bakgrunden. Någon slags lovsångslista kan man säga, av engelska låtar av olika slag. Rätt som det var så var det som att mina öron fastnade i vad de sjöng. För det gick, texten gick så här. Det finns en inbjudan. Himlen väntar på dig. Det finns en inbjudan. Himlen väntar på dig. Jag tänker att det är det där budskapet som tjänaren sänds ut att bjuda in till i bröllopsfesten. Det finns en inbjudan. Himlen väntar på dig. Det är en sanning som gäller dig och mig som människa. Det finns en inbjudan. Himlen väntar på dig. Det är kanske något att bära med sig i veckan som ligger framför. Himlen väntar på dig. Eller som Petrus skrev i sitt brev. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Det andra som jag tänker är, har vi gensvarat den kallelsen i våra liv? Himlen väntar på dig. Har du gensvarat den kallelsen i ditt hjärta? Nej, när du ska ha fest så bjuder de fattiga och krymplingar och lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Jag tror att problemet som vi människor har, det är ofta att vi sätter vårt hopp till oss själva. Att vi på något sätt ska kunna göra oss förtjänta av Guds rike. Lite som farisén och de skriftlärda som Jesus ofta brukar med. Guds inbjudan till den himmelska bröllopsfesten grundar sig inte i våra gärningar. Att vi på något sätt har gjort oss förtjänta av det. Utan det grundar sig i Guds kärlek till dig och mig som människa. Det är genom Jesu död och uppståndelse som vi om nåd får ta emot. Vi har i oss själva ingen belöning att ge. Utan festkläderna som vi får komma i, det är dopdräkten som vi ikläddes i och som ger oss gemenskap med Jesus Kristus. Honom som har gett sitt liv av kärlek till dig och mig. Det finns en parallelltext i evangelietexten som vi hörde idag i Matteus 22 som också talar om en himmelsk bröllopsfest. Men där en av gästerna inte är klädd i bröllopskläder och kastas ut. Och både i pisten som vi hörde i den gamla testamentliga texten så talas det om högtidsdräkt. Josua bar smutsiga kläder när han stod framför ängen och ängen befaller sina tjänare ta av honom de smutsiga kläderna. Och han sa till Josua, jag befriar dig från din skuld och du ska kläs i högtidsdräkt. Och i pisten så står det om vitt linnetyg. Det finns många människor som kämpar med skuld och skam på olika sätt. Vi lever i en tid där många kämpar med psykisk ohälsa av olika slag i vårt samhälle. Och det finns säkert flera olika anledningar till det. Men en sak som jag tänker det handlar om, det är att det har med skuld att göra. Det som kyrkan ofta har benämnt som synd. Det är ju inte så upplyftande att höra om synd när man kommer till kyrkan, kanske man kan känna. Och samtidigt så är det saker som människan har brottats med i alla tider. Oavsett om vi benämner det som synd eller inte så är det fortfarande ett problem som människan bär på olika sätt. Men i Zakarias syn så får han höra orden, jag befriar dig från din skuld. Det är lite som liknelse om den förlorade sonen som Jesus berättar i kapitlet efter kapitlet idag som vi hörde i evangeliet. Sonen som kommer hem från ett misslyckat liv, klädd i trasor, men möts av en öppen famn som tar emot och ikläder sonen sin högtidsdräkt. När vi vänder oss till Gud så vill han möta dig och mig som en kärleksfull far. Han befriar, han upprättar, han helar det som är trasigt när vi kommer och ger våra hjärtan. I oss själva har vi ingenting att komma med. Men vi får komma till honom som vill ikläda oss sin egen rättfärdighet. Det som är dopets stora gåva. Att det är vi som är den här fattiga, svaga, blinda och lytta. Kan vi se det i oss själva? Eller är vi som farisén och de lagrädda som är så upptagna att hålla fast vid vårt eget? Vår egendom, våra arbeten eller våra relationer. Och missar att hörsamma kallelsen. Har vi gensvarat kallelsen i våra hjärtan? Den tredje saken som jag tänker texten också inbjuder till, det är att vi kan få vara de som bär ut denna inbjudan i denna tid. Festens herre sänder ut sin tjänare med inbjudan till festen. Och när Jesus talar om den här tjänaren och festen så är det inte svårt att tänka att det är Jesus som är tjänaren som går ut med budskapet, inbjudan till festen. I Filipperbrevet 2 så står det, där skriver Paulus, att Jesus antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Genom Jesu död och uppståndelse så går inbjudan ut till en salig måltid, en fest som saknar motstycke mot alla andra fester som vi har varit på. Och så kan du och jag få vara de som går ut med evangeliet om Guds kärlek till sin skapelse i vår tid. För som Jesus säger i liknelsen, så att mitt hus blir fullt. De här orden säger oss att det finns ännu plats. Än finns det tid i väntan på att festen ska börja. Som Petrus skrev, han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid omvända sig. Jag vet inte vad ni bär med från den här predikan, men bär med er ändå detta. Det finns en inbjudan. Himlen väntar på dig. Amen. Vi ber. Herre, låt dessa ord få landa i våra hjärtan. Hjälp oss att hörsamma din inbjudan i våra liv. Du känner oss var och en och du vet vad vi bär på i våra hjärtan. Tala till oss och låt ditt ord styrka oss. Sänd oss ut att vara tjänare, att bjuda in till denna fest där vi är satt att vara. I Jesu namn, amen.